Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vi lever ju verkligen i en tid när omvärlden är full av olika saker att bli oroad och stressad av. Och det kanske inte direkt hjälper att klimakteriet är i oss. Och när vi själva kommer igenom olika prövningar och utmaningar så kan det upplevas som att det blir övermäktigt och det bara staplas på rad. Veckans gäst är Susanna Bävertoft som är certifierad coach och stress- och avspänningspedagog. Och hon har själv erfarenhet av utmattning och har många kloka insikter kring stress och återhämtning. Och Susanna delar också egna insikter såväl som effektiva verktyg för att lära känna sig själv och se sina behov tydligare. För det är någonting jag kan tycka är lite svårt i det här bruset. Vad är det egentligen jag längtar efter? Vad är det egentligen jag behöver? Det är väldigt lätt att vara där uppe i huvudet och i tankarna. Ett väldigt bra avsnitt skulle jag vilja säga. Om jag nu får säga det själv. Det här har också gett mig mer smak för att bättre förstå de fysiska mekanismerna och varför stress är så påfrestande och faktiskt farligt för kroppen. Och det kan ju orsaka en hel rad allvarliga sjukdomar utöver utmattningssyndrom. Men det ska vi ta i ett kommande avsnitt med Giorgio Grossi som är docent i medicinsk psykologi och legitimerad psykoterapeut. Det kan vara på sin plats också att nämna det här med egen remiss. För att Susanna pratar om det här i avsnittet och det betyder att man skriver till den mottagning man vill komma till och motivera vilka besvär man har. Och det kan vara användbart för flera saker, speciellt om man nu vill komma till en mottagning utanför sin egen region. Och jag vet ju vilken enorm frustration många av er som lyssnar här har över att inte få den vård ni anser er behöva och har rätt till. Läs mer om egen remiss på bland annat 1177. Det är bara att googla så kommer det upp massa olika länkar lite beroende på var man bor kan det vara lite olika relevans i dem. På klimakteriepodden.se så hittar du också en länk till Susannas hemsida om du vill komma i kontakt med henne och läsa lite mer om så som hon jobbar och hennes kloka tankar. Dessutom så finns det en länk till en kortare återhämtnings- och andningsövning som kan vara fin att ta med sig i vardagen. Missa inte heller Amelie Cardells och mitt skogsbad i avsnitt 190. Och så vill jag ju speciellt tacka Amelie för att hon tipsade mig om Susanna för det här avsnittet. Och nu är du hjärtligt välkommen att lyssna. Susanna Bävertoft, varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tusen tack, Åsa.
Ja, vi sitter här och du sitter i ett sovrum och jag sitter i min garderob och vi ska prata lite grann om det här med återhämtning och avkoppling och hur man som kvinna kan tänka kring men just de här verktygen för att komma i kontakt lite grann med sitt inre och lite kärnvärderingar. Alltså ganska stora saker egentligen, eller hur Susanna?
Precis, och det är just de frågorna som jag upplever att vi många gånger glömmer bort att tänka på när vi springer kring i ekorrhjulet.
Ja, du är ju nu för tiden certifierad coach både inom stress- och avspänningspedagogik och så arbetar du både privat och ute på arbetsplatser och kommuner, men i grunden så är du ingenjör och så vände du hela ditt så att säga arbetsliv i samband med en händelse, kan du inte berätta?
Ja men precis, så det var väl egentligen flera saker som kolliderade kan man säga i livet. Jag hade nog alltid varit den här personen som flöt med, gjorde det man borde göra, tog de valen man borde göra i utbildningar och karriär och det här är bra på CV:t och oj nu fick jag den här möjligheten, det är klart jag måste hoppa på den. Så att jag tog alla de här stegen och fick en fin karriär inom telekombranschen, men någonstans så visste jag ju att det var något annat som jag skulle jobba med. Men ju längre tiden gick så blev det ju svårare att ta det där steget från att ha avancerat långt till att börja om från början inom något helt nytt. Så att jag vågade inte. Och det resulterade i att jag la ju all min energi och kraft på jobbet, för jag ville ju göra ett bra jobb, den här duktiga flickan som man är. Men det resulterade i att jag hade ingen kraft och tänka utanför. Och jag fick mer ont i huvudet, jag blev väldigt trött. Jag hade yrsel till slut och liksom jag gick till läkaren och försökte få, vad är det för någonting som är fel på mig? Jag måste fixa det här för jag klarar inte av att leva som jag borde. Men det var ju ingen som hittade något fel på mig. Och då tänkte jag, okej. Då får jag kämpa på hårdare istället. Så jag satt i några växlar till och körde på klassiker. Några år till.
Ja. Kör över liksom, så länge
precis,
det bara går.
Precis, det är inget fel på mig, alltså får jag gasa hårdare då. Men sen så hade mitt företag en varselomgång. Och då kände jag, alltså mitt hjärta bara skrek att du måste kasta dig ut nu, även fast du inte vet vad du ska göra.
Hur gammal var du då?
Då var jag ungefär 45, 46.
Ja, ja. Jag säger inget mer, men ja.
Nej. Men då hade jag sagt till mig själv så här att nu ska jag ta en månad och bara få vila upp mig. Jag ska inte tänka på jobb eller något annat. För hela min kropp var ju liksom i superstress då, för jag visste inte vad jag gav mig in på. Men då tänkte jag så här förnuftigt, ja men jag ska ge mig en månad och vila upp mig innan jag söker jobb. Men när jag hade lämnat in min dator och mitt passerkort så sa ju kroppen, okej, nu har jag levererat färdigt. Nu lägger jag av. I stort sett så var det. Så det tog ju, min tid att vila upp mig på blev ju mycket, mycket längre.
Så du var egentligen precis på gränsen till en fullständig utmattningskollaps kan man nästan säga.
Ja men det var jag, och i och med det att jag, när jag väl liksom tog bort alla de här måstena från mig, då fick kroppen chans att okej, nu måste vi hämta hem det där. Och då släppte den taget om det mesta.
Jag tänker att det är lite grann som när man går på semester och så bara, jag ska bara göra det här och göra det här. Så stressar man som en galning inför semestern. Mm. Och sen när semestern väl börjar så är det så här, och så blir man sjuk eller så händer det någonting som bara gör att man inte alls har någon lust att ha en härlig semester.
Nej.
Men det här är ju allvarligare naturligtvis. Så vad, hade du stöd från någon eller hur hittade du det du behövde i det här?
Ja, i och med att jag hade precis sagt upp mig så hade jag inget stöd från en arbetsgivare bakom som vill ha tillbaka mig till jobbet. Å andra sidan så hade jag inte det här piskan från Försäkringskassan att jag var tvungen att gå tillbaks till arbetslivet så snabbt. Så att jag hade ju tiden på min sida, kan man säga.
Ja, för jag tänker att du hade ju också lön, så att du hade inte heller den här ekonomiska stressen.
Nej, men precis. Så att jag hade det väldigt, väldigt bra där under den perioden, kan man säga, eftersom jag inte hade den här piskan som många har på sig att nu måste du tillbaks till jobbet. Så jag försökte ju själv med allting som jag kunde, som jag förstod var bra för mig. Men efter ett halvår så gick jag till läkaren igen och sa att nej, men jag måste veta så att jag gör rätt saker, för jag känner att det händer ingenting. Och då sa läkaren, ja, men nej, men du är på rätt väg, men du borde börja jobba. Han förstod ju inte att jag kunde inte läsa. Jag kunde ju fortfarande inte titta på en skärm eller någonting, så jag kände inte att jag var sedd där. Så då skickade jag en egen remiss till en stressmottagning och fick komma på utmattningsrehab. Mm. Och det var egentligen när jag var där som jag kände att den här lilla gnistan av energi som jag någonstans hade inom mig, som jag inte riktigt kunde få tag på, att jag kunde få tag på den och känna att jag måste få göra någonting som är meningsfullt här i livet. Jag kan inte kasta bort de här små resurserna som jag har på någonting som inte är, som jag inte menad att göra. Och det var då jag också kände att alla de här verktygen som jag fick med mig under utmattningsrehaben, det här är ju någonting som jag och som alla andra borde ha med sig från barnsben. Varför får vi inte det? Och då kunde jag liksom fokusera på den lilla gnistan och se, vad kan jag göra för att sprida det vidare?
Jag vill komma tillbaka till de verktygen alldeles strax, men först är jag bara nyfiken på hur, med den duktiga flickan och det här jagandet som du hade haft i dig, liksom, låter det som alltid.
Yeah.
Hur kunde du, när du var utmattad, hur kunde du så att säga inte tänka på vad du borde göra och vad du skulle hitta på framåt?
Ja, det kunde jag väl inte i början. Men sen så insåg jag att, eller det blev på något sätt som ett mantra att ta tillbaka det till nuet. För jag hade ju väldigt stor oro, hur ska jag kunna ta hand om min familj, min son, jag hade ju en liten pojke då. Men jag insåg att så fort jag tänkte de där orostankarna längre fram, så blev det otroligt jobbigt och jag kunde inte göra någonting åt det. Det enda jag kunde göra just då var att ta hand om mig själv i nuet. Vad kan jag göra just nu? Så jag tog ner det till varje andetag. Just i det här andetaget så är jag okej. När jag ligger här på soffan, jag kan inte göra så mycket annat, men just nu när jag ligger här på soffan så är det helt okej. För det finns inget annat jag behöver göra, jag ska bara göra det här, jag ska bara vila, jag ska bara... Ja, det finns inga krav just nu. Så när jag kunde plocka bort alla de där kraven, att i den här sekunden så är det okej och bygga på det.
Men var det ett verktyg som du kom på själv, eller hur hittade du det?
Ja, det är svårt att säga nu. Det var väl inspiration från många olika ställen.
De här verktygen som stressmottagningen gav dig, vad var det då?
Ja, men en av de delarna som jag, nu kommer jag inte ihåg var jag har lärt mig det ifrån, om det var på stressmottagning eller när jag utbildade mig till coach eller i någon av de här liksom, processerna runt omkring här. Det är nog framförallt det där att jag är inte mina tankar och mina tankar är inte en sanning. För jag jobbar ju som marknadsanalytiker och mina tankar och min tankeförmåga var ju liksom min styrka. Så jag trodde ju att även det som pågick här internt var en sanning. Men när jag kunde förstå och kunde se vad jag hade för tankar och att de tankarna inte alltid gynnade mig, så kunde jag vända på dem. Och det är nog det största verktyget som jag tar... Ja, det är ett otroligt stort verktyg att ta hjälp
av. Men vilken typ av tanke skulle det kunna vara som är ogynnsam då?
Nej, men vi har ju automatiska tankar hela tiden. Vi föds ju av massa olika intryck och vi kan tolka en del av dem och en del blir till tankar. Och det beror ju på vad vi har varit med om och hur vi tolkar situationen och allt det här. Men det behöver ju inte vara rätt sak. Att om jag nu ska gå in och prata med dig i podden, och så tänker jag, det pågår massa saker, jag blir nervös, jag blir rädd. Okej, men vad handlar det här om egentligen? Ja, men jag är rädd för att jag ska säga fel saker. Okej, hur kan jag hantera det just nu? Alltså att vi kan plocka upp vad det som pågår här inne, både med tankarna och känslorna. Och sen liksom lägga fram det och se på det. Okej, det är det här som pågår. Vad kan jag göra med det nu? om jag är ledsen, om jag är rädd, hur kan jag hålla om mig? Hur kan jag få stöd i det här? Istället för att det bara ska snurra internt i min kropp hela tiden.
Mm. Alltså jag kan tycka att det här är så komplicerat, för jag tror att många av oss, inklusive jag själv, vi är så vana vid att det är görandet som premieras. Och därför så är det så här, det här tankarna om harmoni och välmående. Jo, men det låter väl superhärligt, men det är något som är i vägen. Vad är det?
Men jag tror att det många gånger är tankarna som vi har, att vi tolkar allting runt omkring på olika sätt. Vi har en massa saker som vi tror att vi måste göra eller så att vi måste vara på, eller vi upplever krav från omvärlden. Många gånger är det krav från oss själva, hur vi vill framstå i livet. Om vi kan se vilka krav vi ställer på oss själva och förstå vad vi liksom hela tiden försöker prestera och uppnå, och se, är det här någonting som verkligen är riktigt för mig? Betyder det här? Gör det här mig lycklig? Alltså, ger det här mig något slags välmående, eller är det bara någonting jag tror att jag måste göra?
Men jag tycker ju att man mår ganska bra, eller jag mår bra av att göra saker. Jag är ju en sån här som gillar att bocka av, alltså jag känner mig duktig när jag har gjort någonting och du vet sådär. Medan om jag ligger på soffan, och eller om vi säger att jag tar mig tid och yoga för mig själv och gör ett liksom riktigt långsamt yogapass en timme, efter det kan jag må väldigt bra, men jag kan också ha dåligt samvete för att jag inte har presterat någonting.
Mm. Och jag tror att det är otroligt vanligt att det är så. Många av mina coachklienter, de säger, men jag kan inte ta den här tiden på helgen innan jag har gjort någonting nyttigt. Det är som att vi tror att vi måste vara så effektiva och nyttiga innan vi kan få tillåtelse att återhämta oss, att vila. Och det är ganska konstigt egentligen, för förr i tiden så fanns det ju, alltså vi jobbade hårt, men sen så vilade vi. Men nu i den här tiden med allt, när vi hela tiden är tillgängliga och vi tar in information och vi processar hela tiden, så finns ju inte de där naturliga pauserna som vi kunde ha förut. När vi satt och väntade på bussen så fick vi en liten tid att bara landa i oss själva. Men den är ju i stort sett borta nu, för vi tar upp telefonen hela tiden.
Ja, men och jag tänker också så här, om man går tillbaka till bondesamhället, då var man väl så utkörd fysiskt, ja, så att det fanns inget alternativ. Medan nu är vi nästan aldrig utkörda fysiskt, för att det är ett av våra stora problem, att vi rör på oss för lite men vi använder huvudet för mycket.
Ja, men precis.
För att jag kan tänka så här, alltså jag har ju hittat en helt annan balans i livet än vad jag hade för 10 år sedan. Men så nu till exempel när jag springer på morgonen, vilket jag älskar, då har jag ju mer energi de dagarna än när jag inte har gjort det. Så att det är ju också väldigt intressant hur man kan använda sin energi på olika sätt liksom.
Mm, mm. Ja, men så är det, och det är spännande här med träning, för det hjälper ju oss att det höjer ju stressnivån lite, en liten stund när vi utför aktiviteten, men sen så kan kroppen reglera ner sig så att vi känner oss lugnare men även piggare efteråt. Och så är det för många, men jag tänker att om man är då i en utmattning som jag var tidigare, då kanske inte den här kraften finns att ut och springa. Då får man hitta en lugnare variant istället. Men det är intressant det som du säger, för att det här med återhämtning, det kan ju ske på så många olika sätt. Och jag tänker att det är olika för olika människor. För en del människor, det bara kryper i kroppen om man ska vara stilla. Men då kanske man får hitta ett annat sätt. Då kanske en långsam promenad i naturen. Nyckeln är att man hittar sitt eget sätt att komma ner i varv.
Men handlar det bara om det här med återhämtning, handlar bara om att liksom komma ner? För att jag är intresserad av hur jag ska hitta mig själv, och jag tror att flera som lyssnar på det här är intresserade av det här, att komma in i sig själv på ett djupare plan och försöka se och känna vad det är jag egentligen längtar efter. Vad är det jag saknar i mitt liv?
Mm. Och många av mina klienter som kommer till mig, de har liksom svårt att se, men vad är det? Okej, jag känner att jag tappar bort mig, men vadå lyssna på kroppen? Jag hör ingenting. Och jag brukar ofta börja väldigt små steg. Det handlar om att om du känner att du är törstig, ja, vad gör du då? Ja, du kanske bara fortsätter. Men om du börjar ta det där steget, att du tar ett glas vatten, så att du lär dig att faktiskt lyssna på signalen, även de här små, små, som de här verkligen basala sakerna. Om vi börjar med att få in dem, att vi lär känna vår kropp på det sättet, så blir det lättare att hitta de andra sakerna sen. Jag brukar aldrig säga till någon att man ska kasta sig ut på det sättet som jag gjorde, för det är inte rätt för alla. Utan det kanske handlar om att, men hur vill jag bemöta människor? Vad är det för intresse som jag vill få upp mer i livet? Vad är det som jag tycker är roligt egentligen? Hur vill jag ta mig ditåt? Jag tänker, om man hittar någonting som man uppskattar i livet, som man vill ha mer av, att man kan ta det som en riktlinje.
Är det ens så att det finns något där inne? Har alla ens en längtan eller behov? Alltså, för jag tänker så här, att det här kan också bli lite prestationsaktigt.
Jag håller med dig, och därför som jag tänker att allting behöver inte vara så himla stort. Alltså, vi förväntar oss att om jag ska följa mina innersta, då måste vara så stort. För att det är de historierna som man har. Men är det vad är det som jag vill i livet egentligen? Alltså, vi behöver inte titta så mycket på alla andra, utan våga känna efter vad det är som jag vill. Och många gånger så tror jag att vi har en önskan. Jag visste ju, jag ville jobba med människor. Jag ville jobba liksom hjärta mot hjärta. Jag ville inte sitta och vara telekomanalytiker. Det hade också en påverkan för mänskligheten att kunna göra någonting bra. Men jag ville liksom jobba här. Men eftersom vägen var så lång, jag var så långt ifrån där, så vågade jag inte ens se det. Och då la jag locket på. Och alltså kunde jag inte börja gräva eller ta mig åt det hållet. Så jag tror att våga öppna på de här, på locken.
Men det är här som jag har svårt att förstå. Hur gör man? Men som coach, när jag sitter här frustrerad i vårt första möte, hur ska jag liksom börja att hitta de här locken och börja hitta skruvfunktionen?
De kunderna som jag jobbar med, de kommer ju ofta till mig för att det är någonting som skaver. Det finns ofta en hel del stress i kroppen. Så dels så börjar vi att titta på, vad är det för någonting som händer i kroppen? Så vi gör en kartläggning. Okej, hur känns det i olika situationer? Och ofta de situationer där det inte känns bra. Och sen så hittar vi, okej, vad finns det för sätt vi kan göra för att förebygga, för att göra så att det känns bättre i stunden och göra att det blir bättre efteråt. Så det är liksom basgrejen. Och när man har kommit upp på den nivån att okej, nu känns det här okej, då kan man våga titta vidare. Och då handlar det väldigt mycket att man bekantar sig med sina värderingar. Och då tycker jag att det är viktigt att skilja på de här värderingarna som vi har fått med oss, liksom som vi har blivit inpräglat, är det så här som man ska göra? Det kanske inte alls är det som är mina värderingar, utan vad är mina värderingar egentligen? Vad är det som är rätt för mig? Så det jobbar vi mycket med i början av perioden, för att kunna hitta dem och kunna ta beslut utifrån dem.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och har alla möjligheten att hitta det här? Har vi alla någon inre längtan eller önskan?
Ja, absolut. Men jag tänker att den kan vara starkare eller svagare, men det betyder ju inte att även fast man inte känner den så starkt så betyder ju inte det att man inte kan följa den.
Jag kan tycka att det, eller jag tror att en del som lyssnar på det här kan tycka att det upplevs lite som en lyx att ens börja fundera i de här banorna på vad man vill, vad man önskar, vad man har behov av. För det handlar så mycket om, för så många, om att få vardagen att gå ihop och ta hand om andra som inte går. Jag kan inte gå till mina 80 plus föräldrar och säga nu skiter jag er, nu får ni göra så här som ni vill. Eller jag kan inte liksom ignorera min familj eller min hund eller vad det nu kan vara. De flesta har ju tyvärr ett behov av att få in lön och betala räkningar. Ja. Så jag kan tänka mig att man kan bli lite provocerad av det här. Åh, jag ska finna mig själv och jag ska liksom se min inre kompass och följa hjärtat.
Ja, men jag förstår och jag kan hålla med på ett sätt. Men jag kan tycka också att det behöver ju inte vara den här stora grejen. Utan första steget, och det kanske räcker, är att man hittar det som är bra för mig i vardagen. För det är i vardagen vi lever hela tiden. Som när jag låg där på soffan och kände just i det här andetaget så är jag okej. Okay. Alltså att vi kan bryta ner det till små saker. Okej, okay, nu har jag den här situationen som jag kanske inte vill ha. Då kan vi jobba med acceptans bara för att våga se. Okej, okay, så här ser mitt liv ut just nu. Hur kan jag ta hand om mig själv i den här situationen? Alltså att vi börjar där, vi behöver inte alltid behöva förändra allting annat, utan hur kan vi ta hand om oss själva där vi är just nu? Det tycker jag är den största nyckeln, som att jobba med det här, att jobba med självmedkänslan. För den jobbar man ju den behöver man ju framförallt ha när livet inte är så härligt. Och i vissa situationer i livet så behöver vi inte förändra någonting alls. Men i andra situationer så kanske vi vill förändra. Men då ska det vara för vår egen del. Men framförallt så tänker jag att alla personer som går omkring och har det här skavet i sig, att vi kanske inte behöver titta på, okej, okay, hur ska den perfekta platsen vara för mig? Utan hur kan jag hålla om mig själv just nu? För det är just nu som jag behöver det. Alltså i framtiden är ju sen. Men livet pågår ju just nu. Och vad är det jag behöver just nu i den här situationen? Om vi kan ta hand om oss själva där. Och jag vet inte, det finns ju stor risk att man tror att om man börjar lyssna inåt och känna efter vad man behöver, att man hamnar där på soffan och sätter på sig offerkoftan. Men det handlar ju liksom om att kunna hålla, att vara mjuk mot sig själv i den situationen. Så jag tänker att det här är mer än en träningssak. Vad är det vi säger till oss själva? Hur håller vi oss själva? Vad kan vi ge oss själva i de här situationerna? För många gånger när vi inte mår bra, då pushar vi oss själv hårdare. Mm. Istället för att ta ett steg tillbaka.
Mm.
Och det är väl den gruppen som jag framförallt jobbar med. Inte de som vill göra det här jättestora kastet. Utan okej, okay, nu är det ett skav i livet. Hur kan vi hantera det med det som finns runt omkring dig just nu? Hur hanterar du det inne här? För det är klart att det är jättebra att kunna ha stora drömmar. Men jag känner att jag pratar nu mot två olika målgrupper eller personer kanske. Dels så tror jag att man, när man kan njuta av det man har, det är då man kan hitta lyckan i längden. Men om jag tar en person som är missnöjd på en plats och bara flyttar henne till hennes drömläge och inte har gjort någonting med det inre, så är det inte alls säkert att den personen kommer att bli lycklig på det andra stället. Om du förstår vad jag menar.
Ja,
att om vi agerar och tänker på samma sätt, så spelar det ingen roll var vi är någonstans. För lyckan kommer i alla fall inte från det som är runt omkring. Det kanske är skönt kul en liten stund. Men...
Ja, det är ett inneboende missnöje som har mer med en själv att göra än omständigheterna kanske.
Ja. Ja, precis. Mm.
Susanna, jag är lite nyfiken på det här med återhämtning. För det är ju en viktig pusselbit i det här. Att liksom kunna, för att kunna hitta in i och lyssna inåt, så kan man inte vara här uppe i superstress-mode. Mm. Hur vet man att man faktiskt återhämtar sig? Du pratar ju om det här med fysisk, mental och emotionell återhämtning.
Den fysiska återhämtningen, den är ju den som vi människor har behövt i alla årtusenden, när vi, att vi har jobbat fysiskt med kroppen, och vi, kroppen behöver få vila och ta igen sig. Men just nu idag så, okej, när vi tränar så kan vi behöva, tränar hårt så behöver kroppen en fysisk återhämtning. Men idag så är det ju mer att den här mentala återhämtningen som vi behöver, att vi hela tiden proppar hjärnan med information och saker vi ska ta ställning till och vi ska ta beslut och det är val och hur ska vi göra, hur ska vi räcka till, hur ska vi duga? Och bara för att vi lämnar jobbet eller går på semester så betyder ju inte det att den här processen i hjärnan slutar. Utan det som jag menar med mental återhämtning är att vi kan få stilla lugnet där uppe och släppa taget om alla tankarna. Så det behöver vi. Det här behöver de flesta av oss få in mycket mer i livet. Och sen den emotionella delen handlar ju mycket om att ibland så stöter vi på situationer i livet där liksom vi blir väldigt känslomässigt berörda. Men har vi inte tid att ta hand om det just då så behöver vi göra det sen. Alltså vi behöver ta hand om de här känslorna som vi går och bär på.
Man säger ju ibland att just runt klimakteriet, när man går igenom den här förändringen som ju, ja men det är ju någon biologisk mening med att vi går från fertil till icke-fertil, att vi har den här hormonomställningen. Det är ju högst naturligt, och då tänker jag att då finns det ju också en emotionell, en förändring som handlar om värderingar och lite sånt där. Och jag har känt det ganska tydligt att det som tidigare var viktigt inte är så viktigt, och det som, ja, det kan ha att göra med att jag också har saktat ner och börjat förstå mig själv mycket mer. Men vad är det egentligen som du tror händer, och varför ökar det här behovet just i övergångsåldern av att liksom titta på sig själv på ett annat sätt?
Jag tänker att dels så lär vi ju, vi får mer erfarenhet av livet, och vi känner att vad som är rätt och vad som är fel för oss och andra. Vi kanske inte, om vi har varit påverkade av alla andra tidigare, så kanske kommer till ett läge nu när, men nu har jag gjort en så stor del av livet, vad är det jag egentligen vill få ut av det här? Vad är jag ämnad att göra här? Men sen tänker jag också att då när hormonerna ställs om, så påverkas vi ju så mycket här inre också. Vilket gör att vi liksom, ja, det blir svårare. Det kan bli jobbigare för oss. Och då blir det viktigt att vi använder den energin och det som vi har till rätt saker.
Och sen när man liksom kommer igenom den där passagen så är man ju lite i ett annat skede. Har du några tankar kring det här? Att det här behovet av att liksom hitta en större mening med saker och ting, att det finns där naturligt hos oss? Eller tror du att det bara blir så? Eller vad beror det på?
Jag tänker att alla är unika, men i den här åldern så har ju många kommit igenom det här att vi måste ta hand om våra barn så väldigt mycket, och kanske får lite mer tid att fundera på, okej, vad vill jag göra med mitt liv?
Du, jag vill komma tillbaka lite till de här verktygen, men först så bara, för jag tänker mycket på att vi är så där görande hela tiden, och om vi inte kollar vår telefon, då har vi missat någonting, och så måste man bara kolla snabbt så här, har det hänt något, eller någon som har skickat något meddelande, eller oj, det var ett sms som jag glömde att svara på igår, och har det kommit någon mejl när jag ändå har telefonen i näven. Det här görandet, finns det någonting där som du tror i verktyg som vi skulle kunna få med oss här?
Alltså först tror jag att det är en inställningsfråga. Det här att vi behöver ge oss tid för återhämtning och att vi inte prioriterar det. Vilket betyder att vi kanske behöver stoppa in det i kalendern. Det som inte finns i kalendern, det blir inte prioriterat. Eller om det inte står på din to-do-lista så blir det någon gång som, ja, om tiden finns. Men jag tänker att den här återhämtningen är så pass viktig för oss att den behöver få finnas i kalendern. Så det är liksom den första inställningsdelen till det, att vi behöver få in den i livet. Det finns ju ett annat ord som kallas för som heter självreglering, som jag tycker är viktigt att nämna i den här kontexten. Och jag tänker att att kunna reglera sig själv, alltså gå från det här aktiva nervsystemet, när vi är i det sympatiska nervsystemet, till det parasympatiska, lugn och ro. Att vi har verktyg för att reglera det i stunden när vi behöver det. Det är en jätteviktig pusselbit. Och det tar ju inte så lång tid, utan det är någonting som vi gör i stunden. Det kanske är de här djupa andetagen, att vi andas med magen, att vi gör långa utandningar. Det kan också vara att vi, när vi lägger märke till att ja, men nu är jag stressad, nu gör jag flera saker samtidigt. Ja, men nu gör jag en sak i taget och jag gör den långsammare för att berätta för hjärnan och för nervsystemet att det finns inga faror, inget hot runt omkring. För vi går, när vi får alla de här impulserna, så tror hjärnan att det är en massa hot på gång och så speedar vi upp och blir snabbare och snabbare, gör multitaskar och kör alla sakerna samtidigt.
Och så känner man sig jätteduktig för man är så effektiv.
Ja, precis. Precis. Och det är en skön känsla när vi får de här dopaminkickarna. Och får vi de dopaminkickarna, då vill vi ha mer hela tiden, för de är ju så kortvariga, så då måste vi vara i det här görandet hela tiden. Men att våga ta steget tillbaka och landa i det här lugn- och ro-systemet där vi faktiskt, där vi kan smälta maten, där hjärnan hinner återhämta sig, där vi kan reflektera över livet, där vi kan se alternativa vägar. För när vi är i det här stressade göra-modet, då är det väldigt, om vi är för stressade, så är det väldigt svårt att kunna se alternativa vägar. Och det är också där, om man vill göra en förändring i livet, så behöver man kunna ta sig till det här systemet där vi är mer i lugn och ro, för annars får vi inte tag på de tankarna. Då är det helt andra hormoner som påverkar.
Ja, men för det är precis, det var dit jag ville komma nu. Vilka hormoner är det man då tillfredsställs av istället för dopaminet?
Vi vill ju inte bara leva på dopaminkickar, och när vi är stressade så har vi väldigt mycket kortisol i kroppen. Och om vi istället kan få till den här oxytocintillverkningen eller produktionen i kroppen, så kan vi bli lugnare och mer reflekterande. Och det kan man ju få genom dels att sakta in, man kan få det genom att krama någon om man känner sig trygg, eller bara hålla om sig själv, varma kläder, ett varmt bad, allt som har det här med det lugna att göra. Men det är ju många som inte liksom tycker om att sitta och meditera, till exempel. Jag guidar ju skogsbad, och det är ju ett annat sätt där man inte, det är inte så att nej, men nu får du inte tänka på någonting, utan du öppnar dina sinnen för alla sinnligheter i naturen, och på så sätt så liksom tappar man de här tankarna. Man går in bakvägen på något sätt, så att man kan fokusera på det här med små sinnliga saker. Hur känns det när solen värmer barken, eller hur doftar den här mossan? Då kan vi komma i kontakt med något helt annat inom oss och liksom känna att det här var skönt för mig. Det här tyckte jag om. Eller att man bara lägger sig ner i mossan och får känna sig hållen en stund. Det brukar många som jag guidar, de säger att vi är alltid ute i naturen. Och sen så efter skogsbadet så brukar jag säga att jag aldrig upplevt på det här sättet, vad lugnt och skönt det var, jag ville inte resa på mig, det var bara så härligt att ligga och titta på de här grenarna som rörde sig sakta. Och det finns någonting där som är så lugnande, och som man tänker utifrån vår evolution, att vi är så vana vid den naturen och miljön, att det är vår hemmamiljö, att vi får hitta hem lite då när vi är i naturen.
Mm. Ja, fint. Jag kan förstå vad du menar, att det behöver inte vara tyst där uppe för att det ska kallas för kvalitativ återhämtning. Det får gärna hända saker i huvudet, för jag tror att det är lite ett missförstånd, att man tror att man måste på något sätt stänga ner huvudet, och det är inte det som det här går ut på när vi skapar återhämtning, om jag förstår dig rätt.
Nej, jag tänker att det är bra att få slut på de här ältande och tankesnurrorna och liksom, vad ska jag göra sen, utan bara få komma in i det här reflekterande. Oh, nu är jag här, vad är det här för någonting? Att vi kan hamna i det läget, för då händer det så mycket i kroppen som gör att vi kan se på saker och ting annorlunda. Vi får nya perspektiv.
Mm. Ja, det har jag sagt tidigare i podden, men jag fick ju en drejningskurs av min man för ett antal år sedan, och det var en av mina stora uppvaknanden. Att sitta med en lerklump och försöka hålla den på plats och forma någonting av den, det blev en enorm, alltså det var en jättekoncentration, men det var en sån återhämtning för mig, sån avkoppling från allt det här. För hjärnan kunde verkligen inte vara någon annanstans än just där och då, och titta på den här snurrande lerklumpen.
Nej, och jag tänker det är jätteviktigt att man hittar sitt eget. Jag klättrade mycket tidigare, och det var ju också så att hjärnan kunde inte, hade inte någon möjlighet att tänka på någonting annat än liksom, hur tar jag nästa greppet för att ta mig upp. Så på så sätt var det väldigt bra. Sen så gav det väldigt mycket adrenalin, så att jag blev väldigt trött i kroppen ändå. Men som du säger, alltså, de här tankarna kan man ju få bort på helt olika sätt. Mm. Och om man pratar om den här liksom, emotionella regleringen, så kan ju musik och rörelse vara väldigt effektivt. Att man sätter på, beroende på hur man mår, sätter man på en låt som, ja, som passar in på det. Och sen så utan att ha några krav på sig, bara lyssnar man och så, okej, hur vill jag röra mig till de här ljuden? För då kan man också få kontakt med liksom, vad är det för känsla som jag har här inne, och hur kan jag liksom manifestera den genom kroppen, hur kan jag förkroppsliga den, och då kan vi få ut den lite ur systemet också. Så att den inte bara sitter, att den sitter fast här inne, utan vi kan liksom göra oss av med den. Lite grann som djuren gör på savannen när de springer efter, när de blir jagade, när de sen kommer till vila så skakar ju de av sig all stress. Och sen så kan de gå vidare. Men vi har ju inte den här skakfunktionen, utan vi går ju bara vidare hela tiden utan att ta hand om det. Jag tänker att både den här fysiska, mentala och emotionella delen är så viktig, att vi tar hand om alla de delarna.
Och finns det någon typisk skillnad mellan det här med fysisk och mental återhämtning?
Nej, men när jag säger fysisk återhämtning så är det ju mer att man är stilla och vilar musklerna. Man kan ligga på soffan och titta på Netflix. Men om vi ligger på soffan och tittar på Netflix, det kanske kan vara bra någon gång för det mentala. Men många gånger så kan ju tankarna ändå snurra där.
Ja, eller det blir intryck som jagar på kanske. Men ja, ändå så har jag varit ute och promenerat i 7 timmar. Så kan ju det vara nog så bra för mina muskler i benen, om inte annat.
Ja. Om jag får göra en litet hopp, så jag jobbar ju även volontärt med unga tjejer som mår dåligt. Det som jag skulle vilja marinera dem med, det är ju det här att du är okej precis som du är. Du behöver inte vara någon annan. Och många gånger så går vi ju igenom livet, men jag känner att vi inte riktigt är okej. Vi måste passa in. Men är det någonting som jag skulle vilja säga till den här målgruppen, att våga omfamna dig själv precis som du är. Alltså kan vi hitta sätt att mjukna inför oss själva, så att vi får, så att vi accepterar de vi är. Så som vi är, och kanske ser våra egenskaper och egenheter som att det här är det som är jag, och kan se det fina i det. Hur kan jag använda mig av det i livet? För många saker har man kanske tonat ner, men de finns ju ändå där.
Ja, att det finns
möjlighet att få vara, hela sig själv.
Ja, uppskatta sig själv för att man ens finns, kan jag tänka ibland.
Ja, och också att det här att det är dags att sluta springa. Jag har sprungit genom större delen av livet. Att det är okej att sakta ner. Behöver inte pusha på hela tiden. Och jag tänker också så här, det som vi har pratat om idag, det är ju väldigt mycket om, okej, hur kan jag hantera det här i situationen? Hur kan jag förebygga att jag blir stressad eller mår dåligt? Och vad kan jag göra efteråt för att hantera det? Men det är ju liksom första steget innan man gör allt det där. Det är ju att känna efter, är situationen, alltså är det en toxisk situation eller en situation som inte alls är bra? Då spelar det ingen roll hur mycket vi håller på att självreglera eller återhämta oss, utan då behöver vi bryta, vi behöver ju säga stopp där. Och det tänker jag, det är det första steget när man pratar om stresshantering och hur vi kan jobba med oss själva. Vi ska inte bara sitta och andas, utan är det fel så behöver vi ju säga stopp.
Jag vill passa på att rekommendera avsnitt 190 med Amelie Cardell om just skogsbad också, om man nu blev lite sugen på det. Det avsnittet är faktiskt inspelat i skogen där Amelie och jag tillsammans är ute och hon får mig att ligga i mossan och dofta på saker och ting. Och vi dricker te gjort på lingonblad och barr och vad det var för någonting.
Hur upplevde du det, Åsa?
Nej, men det var väldigt härligt. Det var ju ett störningsmoment i och med att vi hade mikrofonen med. Så att jag har fått vara tvungen att uppleva skogsbad på annat sätt. Men jag älskar att vara i skogen och faktiskt är det nästan dagligen. Sen stannar jag inte alltid upp. Men jag har på något sätt, det är nästan så att hjärnan har lärt sig att så fort jag kommer in i skogen så vet den att det är något bra på gång. Förstår du vad jag menar? Mm.
Ja, absolut. Nej, men jag tänker, och det är jättevanligt, de flesta av oss är ju i naturen ofta, men ofta har vi någonting i öronen eller vi har ett mål, nu ska jag ta den här 5 km-stingen och sen ska jag gå tillbaka och göra det här. Att istället våga vika av från stigen och kanske sätta sig ner och bara sitta en kvart och lyssna, vad är det jag kan höra här? Det ger en helt annan dimension på vad naturen kan erbjuda. Mm. Och ibland så kan det vara det vi behöver. Men det som kom upp för mig nu, om vi skulle summera, och just för personer som är i liksom det här åldersspannet, så tänker jag att acceptans är ett viktigt ord att ha med sig. Acceptans att våga se hur det faktiskt är. För många gånger så kämpar vi emot det som är, vi vill inte att någonting ska ske. Och när vi inte ser liksom verkligheten så som den är, så är det väldigt svårt att göra någonting åt den. Och det här med acceptans brukar vara ett svårt ord för många, för det betyder inte att man ska acceptera allting som det är och bara gilla läget, utan det handlar om att se det för vad det är, så att vi kan göra någonting åt det. Mm. Och jag tänker, för 10 år sedan så råkade jag köra in i en pelare i parkeringsgarage. Och då var jag jättestressad. Och då var min hjärna hela tiden, den var inställd på, nej, det här får inte ha hänt, det får inte ha hänt. Nu kan jag dra tillbaka tiden. Nej, 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 jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Jag kunde liksom inte acceptera att situationen hade hänt, om vi nu ska ta det som ett exempel. Och för 2 år sedan så gjorde jag samma sak igen.
Var det samma fel, stackars pelare?
Nej, det var inte samma. Nej, men jag backade in i en grej. Och då var det först bara, vad hände? Och sen, okej, jag har backat in i en grej. Mm, jag har gjort det. Det är liksom, det är så det är. Vad kan jag göra åt det då? Och då var det mycket lättare att ta sig ur det där. För jag behövde inte dra upp all den här dramadelen. Utan jag kunde acceptera, ja, jag har gjort det igen. Mm. Så att våga se det som det är. Vi pratar lite grann om det här, lyfta på locken. Ibland så vill man inte se saker och då förtränger man det istället. Men att våga.
Nej, men acceptera betyder inte att man kapitulerar, kan man väl kanske.
Nej, kort precis. Säga. Mm.
Vad bra, Susanna Bevertoft. Dig hittar man via din hemsida som heter True by You, om man är nyfiken på att läsa mer om dig eller komma i kontakt. Och jag är jätteglad för att du ville vara med i Klimakteriepodden idag. Ett stort tack.
Tusen tack för att jag fick komma.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.